Och då var det en neurolog som kom in och tittade på Roy. 5 minuter ungefär. Och sen gick han ut i rummet. Sen väntade jag länge i det där rummet och sen kom det in jättemånga personer. De kanske var 6 stycken eller någonting. Några läkare, några sköterskor, någon studerande. Och så sa de att vi misstänker att han har någon allvarlig muskelsjukdom. Vi vill utesluta att det är spinalmuskelatrofi, så vi tar tester för det.
Det är början av 2016 och Maja Ödman har precis hört orden spinalmuskelatrofi uttalas för första gången av en neurolog som undersöker hennes då bara några månader gamla son Roy.
Och jag reagerade med att försvara det som jag hört innan. Att allt är normalt och att han bara behöver träna lite. Då stannade kvar en sköterska som liksom kom fram till mig och satte sig på knä och tog en hand på min axel. Och jag liksom knuffade bort. För hon sa så här, hur känns det? Jag bara, känns vadå? Han behöver bara träna lite, det kan ju lika gärna vara det.
Roy är hennes och sambon Hugos första barn. Och trots att Maja är en lugn förstagångsförälder så har hon en tid haft en växande känsla av att Roy inte utvecklas som han ska.
Proverna för spinalmuskelatrofi skulle nog ta en vecka eller 5 dagar i alla fall att få svar på. Så jag skulle bara åka hem och vänta. Och googla inte ungefär. Men jag blev ju väldigt nyfiken då. Så läste jag på Socialstyrelsens hemsida och då förstod jag. Där stod det ju då, när jag läste det. Att de här barnen lever oftast inte mer än 1 år. Högst 2 år. Majoriteten dör före sin 1-årsdag. På grund av att de inte klarar av att andas längre. För att kroppen bryts ner. De slutar röra på sig helt tills alla muskler förtvinat. Och föräldrarna behöver mycket stöd och det finns ingen behandling.
Det drabbar inte bara muskler till armar och ben. Det drabbar också andningsmuskulaturen. Då drabbades barnen av en andningssvikt och då dog barnen någonstans mellan 1 och 2 års ålder.
Du lyssnar på säsong 2 av Dödsdomar. Podden om människor som överlevt dödliga sjukdomar. Det här är Majas berättelse om hennes son Roy.
Jag hade en jättebra graviditet. Jag älskade att vara gravid. Och jag hade ingen oro överhuvudtaget. Och jag var bara lycklig över att äntligen vara gravid.
Maja och hennes sambo Hugo har varit tillsammans i några år när de bestämmer sig för att skaffa barn. Något som Maja längtat mycket efter.
Jag hade tjatat i flera år på min sambo. Min sambo är lite yngre än mig och han skulle precis hoppa på en stor, svår utbildning. Och han var i ett annat läge. Han kände mer att han ville ha hus och jobb och sånt klart innan han skaffade barn. Och jag som kvinna som ska skaffa barn känner ju mer att min biologiska klocka tickar. Och jag, allt sånt där löser sig, tänker jag, när man väl får barn. Och först skaffar vi barn och sen kan vi köpa hus och sen kan vi lösa sånt där. Barnet hänger väl med på vad vi gör och så. Jag var ganska naiv, men vissa kan ju leva så. Men inte när det blev som det blev för oss.
Graviditeten går bra och Maja känner sig mestadels lugn och trygg. Det är först i ljuset av det som hände sen som hon funderar över saker.
Nu i efterhand kan jag ju tänka att han rörde sig inte i magen. Men jag kanske nämnde det någon gång så här. De frågar, sparkar han? Känner du sparkar? Jag bara, Fast egentligen så kände jag inte sparkar. Jag kände ungefär som hur en säl vänder på sig.
I december 2015 föds Roy.
Roy föddes med kejsarsnitt för att han kunde inte vända sig i magen. Och jag kände aldrig en värk ens innan han kom. Och han kom ut och var en 10 av 10 och pigg och stark och klarade alla tester och vi åkte hem. Och jag var mamma för första gången i mitt liv och tyckte att det här var ju inte riktigt så underbart som jag hade föreställt mig det. Utan tyckte att det var ganska jobbigt. Han sov inte alls. Han vaknade varje halvtimme eller varje timme och ville ha mera mat. Och det vet jag nu varför. Men det förstod jag inte då. Och det var ju för att han inte kunde äta ordentligt, för att han inte var så stark.
Maja reagerar på att Roy inte sover ordentligt och verkar lite svag. Men allt är så nytt. Maja har inget att jämföra med. Och när ingen i omgivningen verkar reagera så slår Maja bort de tankarna.
Det tog några månader innan jag började bli orolig. Det var ingen runt omkring som blev orolig heller, trots att vi... Ja, men mormor och farmor och sådana personer som har erfarenhet av barn och kompisar och sånt. Det var ingen som reagerade, för Roy var glad och hans allmäntillstånd var bra. Han var pigg och glad och nyfiken. Och det är så mycket nytt man ska ta in i början. Saker som man inte förstår kring barn. Att bli mamma, vad behöver en bebis? Vad ska jag tänka på? Vad borde jag ha koll på? Och jag tror att jag mitt bland alla detaljer missade de stora signalerna ganska länge.
När till och med personalen på barnavårdscentralen upprepade gånger säger att allt är normalt och att alla barn ju utvecklas olika, så låter hon sig lugnas och litar på dem.
Jag frågade flera gånger på BVC, så här, när ska han bli stabil i huvudet? För att jag tyckte att det var jobbigt att han inte kunde hålla sin nacke. Att han inte kunde hålla upp i huvudet. Jag tyckte det var konstigt också. Han var så här, 2 månader, kan inte hålla upp i huvudet. Jag frågade flera gånger varför rosslar han så mycket när han andas. Och då sa de att det kan vara så med bebisar. Och varför rör han inte på benen, undrade jag också någon gång. Men det fanns logiska svar på allting. Och allt är normalt. Om man frågar BVC.
Men alla de var för sig små problemen blir fler. Och snart går det inte att blunda för att allt inte är som det ska.
Det var en process där frågorna liksom blev mer täta och min oro växte. Men det tar ju tid också. Man ska ju, ja, så får man ett nytt möte om 2 veckor. Och sen så kanske man ringer in till en telefonsvarare. Ja, nej, nu är det svårt att mata honom. Och sen kämpar man ju på som förstagångsförälder. Man vet ju inte var går gränsen. Hur jobbigt ska det vara egentligen? Jag vet att till slut kunde jag inte mata honom. Men Hugo klarade att mata honom om han höll honom med en jättekonstig vinkel. Med huvudet nästan åt sidan och upp och ner. Och då tog det liksom en timme att få i en flaska med en deciliter välling typ. Och han kunde inte ta mitt bröst längre ordentligt. Ja, han rosslade och hostade flera timmar efter han hade fått i sig en flaska. Och det var jättesvårt att få i honom flaskan. Och jag spelade in hur han lät när han andades. Och jag spelade upp det. För till slut så fick jag träffa en läkare. För när jag frågade BVC gång på gång så till slut tog hon in en kollega. Och då sa hon, ja, men för att stilla din oro så kan du få träffa en läkare. Hon tyckte att han skulle börja träna. Vi fick komma till en sjukgymnast som visade massa övningar, så här sit-ups och hur man skulle locka med olika saker för att lyfta nacken. Och vi höll på i flera veckor hemma och försökte öva och lyfta på nacken och göra de här träningsövningarna. Men han blev ju bara svagare och svagare istället för att bli starkare. Så att då växte ju min oro. Då tyckte jag det var skitjobbigt. Det händer ingenting. Vi måste ha hjälp. Det är någonting fel. Han äter ju inte ens längre. Och då fick vi till slut, när de förstod att det var ett problem med maten, att då fick vi till slut komma till neurologiska mottagningen i Stockholm.
Till slut, när Roy är ungefär 3 månader gammal, undersöks han för första gången av en neurolog. En undersökning som blir startskottet på en resa som de nyblivna föräldrarna aldrig hade kunnat förbereda sig på.
Och då var det en neurolog som kom in och tittade på Roy. 5 minuter ungefär. Och sen gick han ut i rummet. Och jag var där själv då med Roy. För Hugo var på skola. sen väntade jag länge i det där rummet och sen kom det in jättemånga personer. De kanske var 6 stycken eller någonting. Det var några läkare, några sköterskor och någon studerande. Och så sa de att vi misstänker att han har någon allvarlig muskelsjukdom. Vi vill utesluta att det är spinalmuskelatrofi, så vi tar tester för det. Och i mina öron lät det som att det kanske är någonting allvarligt, men det kollar vi upp och sen löser vi det. När jag sa att BVC har sagt att det är helt normalt, att alla barn är olika, då sa de, minns jag att de sa att det finns ingenting som är normalt med Roys utveckling. De borde ha skickat honom hit tidigare.
Läkarna ser sammanbitna ut. Och Maja hamnar i det hon i efterhand kallar för en slags förnekelse, där hon varken vill eller kan utläsa det som står skrivet i läkarnas ansikten.
Jag reagerade med att försvara det som jag hört innan. Att allt är normalt och att han bara behöver träna lite. Jag tror att det var för att jag så länge hade hört motsatsen, att det är ingen fara. Så att jag, när de hade gått ut ur rummet, då stannade det kvar en sköterska som liksom kom fram till mig och satte sig på knä och tog en hand på min axel. Och jag så här knuffade bort. För hon sa så här, hur känns det? Jag bara, känns vad då? Han behöver bara träna lite. Det kan ju lika gärna vara det. Han kanske bara behöver göra lite sit-ups.
Hon har ingen aning om vad spinalmuskelatrofi betyder och klamrar sig fast vid det hon hört upprepas på barnavårdscentralen de senaste 3 månaderna. Att allt är normalt och att alla barn utvecklas olika.
De sa att jag skulle ringa min sambo Hugo då, för att han skulle komma till sjukhuset så att han kunde hjälpa oss hem. Och jag förstod inte ens vad de menade. Varför då? Vi är väl färdiga här nu. Jag kan väl bara åka hem. Eller behöver han hjälpa till med någonting? Och de menar väl liksom att jag antagligen vore inte kapabel i mitt sinnestillstånd att ta mig hem själv efter det jag fått höra. Men jag hade inte tagit in ett ord, tror jag. Proverna för spinalmuskelatrofi skulle nog ta en vecka eller 5 dagar i alla fall att få svar på. Jag skulle bara åka hem och vänta. Och googla inte ungefär.
Maja, som ännu inte nåtts av vare sig oro, insikter eller sorg, åker hem med Roy och berättar för sin sambo Hugo vad läkarna sagt.
Hugo var ledsen och orolig. Och han gick in i sovrummet och bröt ihop och jag följde efter och vart så här, vad händer? Varför är du ledsen? Kan du förklara för mig så att jag förstår din oro, så att jag förstår vad jag också ska vara ledsen över ungefär? Jag hade ingen bild i huvudet. En muskelsjukdom, jaha, vad kan det vara? Okej, kommer Roy behöva sitta i en rullstol? Okej, det är inte hela världen, det löser vi. Vad har jag att se fram emot? Hur kommer vårt liv att bli? Ingen aning. Helt blankt. Jag har ingenting att sörja här, för att det är bara ett blankt blad. Jag har ju efterhand försökt att liksom förstå min reaktion, men jag tror att det var total förnekelse.
Trots att hon blivit uppmanad att inte googla, så kan hon förstås inte hålla sig ifrån att söka på de mystiska orden som läkarna uttalade.
Men jag blev ju väldigt nyfiken då. Vad är det här betyder? Så jag försökte komma ihåg vad läkaren hade sagt. Det var så här spinal, vad var det han hade sagt? Han hade ju sagt, det var ju en enda konkret sak han hade sagt, så här, vad var det? Och så började jag googla och så dök det upp spinalmuskelatrofi. Det var nog det. Så läste jag på Socialstyrelsens hemsida och då förstod jag. Där stod det ju då, när jag läste det, att de här barnen lever oftast inte mer än 1 år, högst 2 år. Majoriteten dör före sin 1-årsdag på grund av att de inte klarar av att andas längre, för att kroppen bryts ner. De slutar röra på sig helt tills alla muskler förtvinat. Och ja, föräldrarna behöver mycket stöd och det finns ingen behandling. Det stod ju på Socialstyrelsens hemsida att ett av kännetecknen kan man se om tungan fladdrar. Så jag tog ju Roy direkt och la honom på skötbädden och tittade i hans mun, och då såg jag, som jag aldrig sett innan, men då såg jag ju tungan fladdra ju som om spastiskt fladdrar.
När de båda föräldrarna åker tillbaka till sjukhuset dagen därpå har Maja läst på och är i ett helt annat känslomässigt läge än dagen innan.
Vi kom tillbaka till sjukhuset dagen efter för att Hugo också skulle få vara med och prata med läkarna. Och det var kanske därför de inte hade sagt så mycket första dagen, för att de väntade på Hugo. Men då hade jag en helt annan inställning. Då var jag mer offensiv och okej. Nu får ni vara ärliga här. Misstänker ni det här så att ni tror att det är det? Eller vill ni bara utesluta det per automatik av rutin? Nej, vi misstänker det här. Jaha, men säg det då. Så jag hade den inställningen och jag var väldigt så här, om tungan fladdrar, det gör den ju på Roy. Finns det någon annan diagnos där den gör det? Nej, det vet vi inte att det gör. Nej, men då är det ju det här. Då behöver vi inte vänta på provsvaren. Nej, men nu väntar vi ändå tills vi får provsvaren innan vi går vidare i vår diskussion. Ungefär så.
Ju fler frågor Maja ställer till läkarna, desto mer övertygad blir hon om att provsvaren vid det här laget i stort sett bara är en formalitet och att diagnosen redan är ställd. Och det är svårt att sortera tankarna efter att inom loppet av bara några månader båda har blivit förälder för första gången med allt vad det innebär. För att nu förväntas vänja sig vid tanken på att också förlora sitt barn.
Fortfarande reagerade jag och Hugo väldigt olika. Han bröt samtalen hela tiden för att gå på toaletten och bröt ihop hela tiden. Och jag var praktisk. När jag kollade tillbaka på vad jag hade för frågor till doktorn den här dagen när Hugo och jag skulle dit och vi skulle fråga våra frågor. Då, vissa frågor var som vanliga BVC-frågor. Ska han ha lite mer salt i maten? Eller får han börja äta salt snart? Eller andra frågor var så här, typ, ska han dö imorgon? Eller ska han dö om en vecka? Alltså, det var högt och lågt, blandat så här med, okej, vi har bokat en resa till Frankrike i sommar. Kommer vi kunna åka dit? Nej, det avrådde vi. Alltså, jag hade inte kalibrerat om min hjärna till att han skulle dö. Var jag nybliven mamma som skulle lära mig att ta hand om ett barn, eller hade jag ett barn som jag skulle lära mig hur jag skulle hantera att det skulle dö? Där hade jag svårt att sålla. Och när vi kom dit för att få provsvaren och de sa att det var bekräftat att det var spinal muskelatrofi, då sa vi bara vi vet.
Det finns ingen behandling och allt pekar på att Roy kommer dö inom 2 år. De kan stryka hans namn ur alla dagisköer och bör meddela familj och vänner att resten av Roys liv kommer bli ett slags avsked. Men mitt i alla de sorgliga budskapen tänds en liten gnista av hopp igen under en hastig ordväxling i en korridor utanför ett av alla undersökningsrum. Ett hopp som snabbt blir det enda Maja och Hugo kan tänka på.
Jag tror det var den första läkaren som vi hade som kontakt. Han sa det till oss. Det pågår en studie just nu i USA där de testar världens första läkemedel mot den här diagnosen. Det ser väldigt lovande ut. Hade det varit mitt barnbarn så hade jag anmält honom direkt. Jaha, men sen hade vi ingen mer kontakt med den läkaren, utan sen fick vi den ordinarie läkaren som skulle bli Roys läkare. Och då när vi nämnde studien, då sa han bara, nej men den studien är stängd. Jaha, ja, den stängde för 2 veckor sedan. Då hade vi ändå haft det som en liten livlina till att inte börja sörja. Och då frågade vi honom, kan du inte försöka i alla fall? Kan du inte skicka något mejl och försöka få med honom fast den är stängt? Ja, jag kan försöka, så här, men nu ska vi prata om att han ska dö ungefär. Så var inställningen.
Studien är stängd, men föräldrarna som inte har något annat hopp vill inte acceptera det.
Sen var det några veckor hemma när vi gick i tankarna av att vi måste ha det här läkemedlet. Det finns ett läkemedel. Vi bryter oss in på det här läkemedelsföretaget. Alltså vi ska ha den här medicinen till varje pris. Det är ju det enda, om det finns en hjälp så kan ju inte jag se hur mitt barn dör och inte få den hjälpen. Han måste ju få tillgång till det om det finns. Det var som att det var precis utom räckhåll. Sen fick vi reda på att de hade väl på nåd tagit in Roy som den sista barnet in i studien.
Roy blir antagen som den tredje svenska patienten i den stora internationella studien som egentligen stängt 2 veckor tidigare och har plötsligt fått en chans att överleva.
Ni kommer behöva åka till Göteborg. Studien bedrivs där i början ganska regelbundet och sen var fjärde månad för så länge han lever för att få den här injektionerna i ryggmärgsvätskan.
Men det finns en hake.
Det de berättade för oss var ju att det var en dubbelblindad studie. En på 3 skulle få placebo. Så var tredje barn fick inte behandlingen. Bara den som gav sprutan visste. Men inte forskningsläkaren och de som vi hade kontakt med visste inte.
2 av 3 barn fick behandling medan 1 av 3 hamnade då i en grupp som inte fick behandling från start. Och det hade testats i öppna studier. Och då menar jag studier där man visste att alla fick läkemedlet. Och man hade sett effekt. Det var det svåra etiska dilemmat med den studien. Att vi visste att de skulle bli sämre. De som fick, som inte fick behandlingen. Men myndigheterna på båda sidor av Atlanten. Det vill säga både det amerikanska och det europeiska läkemedelsverket. Hade sagt att. Om ni ska få en chans att få det här läkemedlet godkänt, då måste det göras på det här dubbelblinda sättet för att man kan se effekten av läkemedlet.
Det här är Mar Telenius, som är en av de läkare som träffat Roy flest gånger.
Mitt namn är Mar Telenius och jag är professor i pediatrik eller i barnsjukdomar vid Göteborgs universitet. Och är överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg som tillhör Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag har arbetat med neuromuskulära sjukdomar som vi kallar det sedan början av 90-talet. Och intresserat mig mycket för spinalmuskulatrofi.
Han är en av de läkare som bedrev läkemedelsstudien som Roy deltog i. Och en av de i Sverige som vet mest om vad SMA egentligen är.
SMA är en genetisk sjukdom och den beror på att det är en defekt i ett område som vi kallar SMA-området och det sitter på en av våra kromosomer, närmare bestämt kromosom 5. Och det är en sjukdom som drabbar muskler. Orsaken till det är en brist på ett äggviteämne eller ett protein som är jätteviktigt för nervceller i ryggmärgen. Och dessa nervceller styr över musklerna. Så att det är egentligen först och främst de här nervcellerna som slutar fungera. När de inte fungerar, då skickar de inte bud till musklerna och då förtvinar muskler. Det är nästan alltid under barnåren som man ställer diagnosen. Men för att förklara det lite närmare då måste man känna till att SMA indelas i 3 typer. Som vi kallar typ 1, typ 2 och typ 3. Och typ 1 är den svåraste typen. Och den diagnoseras oftast under de första levnadsmånaderna. Så den börjar alltid innan barnen lär sig sitta. Det vill säga före 6 månaders ålder. Sen har vi typ 2 och typ 3 som är något mildare former. Typ 2 börjar då någonstans mellan 6 och 18 månaders ålder. Och den mildaste formen då, typ 3, börjar först efter att barnet har lärt sig gå. Det vill säga efter 18 månaders ålder.
SMA typ 1, som alltså är den allvarligaste formen och den form som Roy har, är också den vanligaste formen av SMA. Men sjukdomen är sällsynt.
För att få spinalmuskulatrofi eller SMA i princip måste du sakna den här SMN1-genen på bägge kromosomerna. Föräldrarna är det som vi kallar anlagsbärare. Det vill säga de har på en av kromosomerna avsaknad av den här SMN1-genen. Men att på den andra har de en SMN1-gen. Och det räcker att ha en sån gen att hålla sig frisk hela livet. Och så att de är helt friska och de har inte en aning om att de ber på det här. Och det är när då 2 föräldrar som har anlaget får ett barn och då är det 25% risk för att det barnet kan drabbas av sjukdomen. Man tror att det är ungefär 10 barn per år i Sverige som föds med SMA. Någonstans mellan 10 och 15. Och av de 10 till 15 är det ungefär hälften som har den svåraste formen.
Tills för bara några år sedan fanns alltså ingen behandling alls mot någon form av SMA. Och de som likt Roy diagnostiserades med SMA typ 1 hade inga chanser att överleva.
De dog. De dog tidigare, så att det är först efter det här 2015-16 som vi har kunnat erbjuda behandlingen för den svåraste formen. Och det beror på att sjukdomen, det drabbar inte bara muskler till armar och ben, det drabbar också andningsmuskulaturen. Så tidigare då drabbades barnen av en andningssvikt någonstans före ett års ålder. Då på grund av den dåliga prognosen och på grund av att man hade inga läkemedel att erbjuda valde man oftast att inte göra så mycket mer, det vill säga egentligen bara att ge palliativ behandling, och då dog barnen någonstans mellan 1 och 2 års ålder.
Men nu finns det alltså en behandling, den som Roy och de andra barnen i studien bidrog till att säkerställa effekten hos.
Det kan man verkligen säga, att de som ingick i den här studien var verkligen testpatienter.
Det är lite invecklat att förklara hur medicinen fungerar. Men i korta drag har forskarna lyckats identifiera en gen som de kallar för SMN2 som påverkar sjukdomsförloppet.
Det är en liten DNA-sträng, enkelt sagt, som binder sig till ett område där nere den här SMN2-genen och fixar den på det sättet att den börjar bilda mycket mer av det här äggviteämnet som saknas. Så det återställer funktionen i de här nervcellerna som styr musklerna, och det i sin tur gör att musklerna kan bli starkare och nervcellerna fungerar bättre. Så att det i sin tur då gör att man helt ändrar prognosen för de här barnen. Så att tidigare då dog barn med SMA typ 1 för 1 års ålder. Nu lever de. Så det är helt och hållet beroende på vår kunskap och tekniken inom genetiken som har gått så pass mycket framåt.
Idag erbjuds alla barn som diagnostiseras med SMA behandling med läkemedlet. Och framtiden ser lovande ut. Bland MARS-patienter finns vissa barn med SMA typ 1 som både går och står helt själva. Något som var helt otänkbart förut. Och år 2021, när de här intervjuerna är gjorda, är flera nya preparat och behandlingar under utveckling, säger MAR.
Det som vi arbetar för och det som Socialstyrelsen jobbar med idag är att få in spinal muskulatrofi i nyfödhetsscreening. Det är prov som tas vid 3 dagars ålder på alla bebisar. Så det arbetas hårt för att få in detta i screeningen, eftersom att det finns en behandling för alla med SMA.
Nu finns det planer på att alla nyfödda barn i Sverige ska screenas för SMA, eftersom behandlingen är så stor skillnad och fungerar bättre ju tidigare den sätts in. Men då, 2016, har Roy hunnit delta i studien i några månader, när Maja börjar misstänka att han hamnat i placebogruppen.
När Roy blir sämre och sämre, trots att vi har varit i Göteborg många gånger nu och fått sprutan, så börjar jag ju förstå att det är oundvikligt att han har hamnat i placebogruppen. Han ligger nu på intensiven i Stockholm när han inte måste åka till Göteborg för att få en ny spruta. Han har fått operera in en knapp på magen för att han inte kan få i sig någon vätska genom munnen längre. Behöver sin andningsmaskin nästan hela tiden. Han har slutat andas så att han nästan har dött flera gånger. Och narkosen har fått hjälpa honom tillbaka. Vi står vid hans säng dygnet runt och bara ser till att han överlever. Och då handlar det ju bara om att de måste bryta studien snart.
Även om det inte uttalas så blir det allt mer uppenbart att Roy inte får läkemedlet. Och Maja börjar nu hoppas intensivt på att studien ska brytas. Vilket de alltså fått veta att den kommer göra om skillnaden mellan de som får placebo och de som får aktiv behandling blir så pass stor att det kan ses som medicinskt oetiskt att fortsätta med placebomedicinen.
Det var ungefär samma veva som vi inser att han inte har fått medicinen, som de säger att de kommer att bryta studien för att skicka in data, för de har fått så pass tillräcklig data med signifikant skillnad mellan placebogruppen och den gruppen som fick behandling. Så att de tror att de kommer få godkänt. När de då får godkänt så kommer alla i studien att få medicinen. Även de som har varit i placebogruppen. Och då håller vi oss ju kvar vid hoppet fortfarande. Att det handlar bara om att hålla honom vid liv.
Men beslutet att bryta studien och ge medicinen till alla måste godkännas på ett internationellt plan av de som bedriver studien. Och det skulle visa sig ta tid. Tid som är dyrbar då Roy blir sämre för varje dag.
Det tog 2 månader från det att de bröt studien tills vi fick godkänt för att få medicinen. Och under de här 2 månaderna så utvecklades ju Roy drastiskt åt det sämre hållet. Vi bodde på hospice där barn som ska tillbringa sin sista tid i livet. När vi inte bodde där så bodde vi på sjukhus eller på intensiven. Han hade ingen röst kvar. Om han grät så lät han inte. Vi visste inte hur vi skulle ta oss ner till Göteborg när de väl sa att nu får han komma och få medicinen. Han fick åka ambulans till flygplatsen och åka ambulansflyg till Göteborg och lyckades komma fram. Och då frågade vi forskningsläkaren, tycker du att det är för sent? Har det gått för långt? Han sa att han ändå trodde att det fanns en chans.
Först långt senare får Maja bekräftat att Roy verkligen hade hamnat i placebogruppen. Och det är förstås omöjligt att säga hur Roy hade utvecklats om han fått läkemedlet från början. Men säkert är att effekten börjar visa sig nästan omgående.
Innan han fick medicinen så blev han sämre för varje dag. Jag kunde se skillnaden. Nu tappar han det, nu kan han inte det längre. Nu har han slutat vända på huvudet, nu har han slutat... Alltså det var varje dag var det någonting som han tappade, någon förmåga han tappade. Men från den dagen han fick medicin så var det som att nej, nu börjar vi om, nu nollar vi och så går vi åt andra hållet. Nu blir det starkare för varje dag istället. Och det var också som man kunde se. Nu kan han lyfta över underarmen igen. Jaha, nu vänder han på huvudet igen. Nu låter han lite när han gråter. Jaha, nu kan jag ha honom i famnen eller vad det kan vara. Nu stod katten och slickade på mikrofonen. Hörru du. Miau. Ja, det är bara för Roy älskar katter så vi har fått låna en katt ett år. Så fick han en kattkompis.
Idag är Roy 5 år gammal.
Jag sitter på övervåningen med stängd dörr här. Och Roy är där nere med 2 assistenter. Och ska snart ut och åka pulka.
Han är rullstolsburen och har hjälp av assistenter. Han har kunnat gå i förskola i flera år och ska snart börja skolan. Eftersom behandlingen är så pass ny så går det inte att säga exakt hur Roy kommer utvecklas fysiskt och vilka effekter medicinen kommer ha över tid, vad som kommer bli lättare och inte. Men säkert är att medicinen, som han alltså fortfarande får i Göteborg var 4:e månad, har visat sig inte bara bromsa sjukdomen, utan också återbygga och stärka kroppen.
Han har blivit starkare för varje dag, är väl svårt att säga, men han blir starkare för varje dag sen han fått medicinen. Hans liv är något helt, helt annat. Innan led han varje dag, det gör han inte nu. Han är världens gladaste kille. Han vill skoja och han gillar när det blir knasigt och han vill hitta på massa saker varje dag. Han älskar människor.
Och även om det kan ses som enorm otur att födas med sjukdomen SMA, så är det här, sett ur en annan synvinkel, en historia om fullkomligt osannolik tur.
Jag kände länge att det var som att vi hade vunnit på något lotteri samtidigt som vi hade liksom dragit nitlotten i djävulens lotteri samtidigt. Jag minns en gång när jag skulle cykla hem från sjukhuset och solen sken i ansiktet och jag var så lycklig för jag tänkte att det finns ingen i hela världen som har så mycket tur som vi har. tänk att han föddes med SMA och föddes i exakt rätt tid när det fanns ett läkemedel och han fick komma in som sista person och få det här läkemedlet.
Du har lyssnat på Dödsdomar, en podcast gjord exklusivt för Podmi av produktionsbolaget Filt. Producent var Jenny Nordlander, tekniker Christer Orreteg och jag heter Blenda Zettervall Klingert. Tack för att du har lyssnat.